Sveriges Radio.
I kind of like not having much to live up to, because then I can surprise people. I form a full sentence, I'm a genius.
Våren 1996 sker något skandalöst i Amerika. En film där skådespelerskan och modellen Pamela Anderson syns ha sex med trummisen Tommy Lee har börjat spridas.
Naked. Baby, I'm loving off on you.
De är vackra, de är nyförälskade, de är nakna, så när som på solglasögonen.
I love you, Tommy.
I love you.
På två års tid ska filmen gå från att ha varit en VHS som byter händer från bakluckor på bilar till att bli viral. Media rapporterar om att filmen drar in 77 miljoner dollar på bara ett år.
I love you. Fuck, you look gorgeous.
Världen är övertygad om att det är det extroverta, exhibitionistiska paret som har läckt filmen för att få mer av den uppmärksamhet de verkar njuta av. Sexsymbolen och hennes bad boy till pojkvän verkar ha tagit filosofin, sex, droger och rock'n'roll ett steg för långt. Men långt senare ska det komma fram att den privata filmen stals av en elektriker utklädd till hund. Du lyssnar på Petri D om Pamela Anderson.
The sexiest woman in the world.
Hon var 90-talets största sexsymbol.
Silikonbrösten blev mainstream med henne.
Hon representerar ett ideal som ifrågasattes och efterapades.
But how can you be so shy and agree to do a nude centerfold?
Is there any possible way to get a hold of that Pamela Anderson video?
Men hennes liv har präglats av våld och tragedier.
I know you've been public about the fact that there was some abusive behavior.
Sometimes when you smile it's not because you're happy, it's because you're strong.
En historia om silikonbröst, stulna sextapes och Julian Assange.
He's a good man. He's an incredible person. I love him.
Jag heter Vendela Lundberg. Pamela Anderson är speciell redan vid sitt första andetag. Så kommer hennes allra första dag i livet i alla fall senare beskrivas. Det kommer sägas att hon var jubileumsbabyn. Det första barnet som föddes på Kanadas 100-årsdag. Allra först var hon inte. Men det passar inte historien lika bra. För Pamela Andersons liv börjar den 1 juli 1967. Och resten är en sällsam och ofta sorglig historia. Pamela växer upp i Ladysmith, en grönskande liten kuststad på Vancouverön i provinsen British Columbia. Hennes mamma Carol är bara 19 år när Pamela kommer till världen. Carol kommer jobba som servitris under Pamelas barndom, ibland på flera ställen samtidigt för att få det att gå ihop. Och Pamela kommer spendera mycket tid med sina morföräldrar. Hennes pappa heter Barry och är hantverkare.
Pamela talar varmt om hela sin familj. Men hon kommer också senare att kalla sin pappa för alkoholist.
Det här är Alice Dadgostar, Petrides reporter.
Men det är långt ifrån det värsta som hon kommer redogöra för om sin barndom. Alltså, hon har ju berättat helt fruktansvärda detaljer.
Pamela har anlag för att bli en riktigt sportig typ. Hon är nätt och senig. Och när hon kommer upp i tonåren så blir hon uttagen till skolans volleybolllag. Pamelas mun är bred, hennes ögon är nyfikna. I skolan är hon en alldeles vanlig brunhårig tjej. Hon sticker inte ut mer än någon annan. Pamela ska senare beskriva sig själv som blyg. Men det som kommer förmörka den annars ljusa berättelsen om den lugna småstadsuppväxten handlar om det sexuella våld Pamela säger att hon utsätts för från en tidig ålder. Hon berättar själv om barndomens trauma i tal hon håller 2014. Pamela läser upp sina egna nedtecknade ord inför uppklädda gäster på en fest under filmfestivalen i Cannes.
I did not have an easy childhood. Despite loving parents, I was molested from age 6 to 10 by my female babysitter. I went to a friend's boyfriend's house, and while she was busy, the boyfriend's older brother decided he would teach me backgammon, which led into a back massage, which led into rape, my first heterosexual experience. He was 25 years old, and I was 12.
Pamela sväljer och fortsätter.
My first boyfriend in grade 9 decided it would be funny to gang rape me with 6 of his friends. Needless to say, I had a hard time trusting humans and I just wanted off this earth. My parents tried to keep me safe, but to me the world was not a safe place. My dad an alcoholic, my mom worked 2 jobs waitressing, my mom was always crying, dad didn't always come home, leaving us in tremendous pain and worry. I couldn't bear to give her any more disruptive information, so I couldn't break her heart any more than it was breaking. I kept these events to myself. Sometimes when you smile, it's not because you're happy, it's because you're strong.
Pamela berättar hur hennes kärlek till djur räddade henne. Djur kan man lita på. Människor sviker.
Det blir stora rubriker när Pamela berättar om övergreppen i barndomen. Kanske för att det fortfarande upplevs som utelämnande att berätta att man har fallit offer för sexuellt våld. Kanske för att det är just Pamela Anderson. Men hon får i alla fall svara på frågor om varför hon har delat med sig av det här. Till exempel är hon i Skavlan.
I don't think people realize where people come from and I think they're quick to judge. This is what's happened and I'm okay.
And, but it was relevant too, as you describe it, because this was part of why you sort of felt that nature was your only friend, or that you
It
were...
really was. It was my grandfather was really into mythology and fairy tales and the environment, and he was, and I was really learned very early on that I had a lot of protection and that I was meant to maybe do something important for the planet and for the world. I felt really connected to the ocean, and I think that happens to a lot of people maybe that have some kind of abuse.
Pamela Anderson kommer allt mer för varje år som går framstå som att hon har både en drömsk och romantisk syn på livet och väldigt svårt att lita på omvärlden. Pamela vill upptäcka den stora världen. I skolans årsbok skriver hon att drömmen är att bli en kalifornisk beachbum. Efter high school flyttar Pamela med en pojkvän till en mindre stad i Alberta för att sen flytta tillbaka till Vancouverön och börja jobba för turistbyrån i Victoria. Till sist, 1988, flyttar Pamela till Vancouver, storstan i den kanadensiska provinsen British Columbia. Där börjar hon jobba som fitnessinstruktör.
Här börjar Pamela kunna hanka sig fram lite tack vare hur hon är framför kameran. För vid sidan av lite mindre reklamjobb för typ fitnessgrejer så börjar hon också få små statistroller i film och i tv. Alltså tänk dig typ Girl at Party eller Waitress Number 2.
Det finns flera avgörande ögonblick som ska definiera Pamela Andersons karriär. Det första genomslaget kommer sommaren 1989 när Pamela är 22 år. Pamela har följt med några vänner för att se en match i amerikansk fotboll på hemmastadion BC Play Stadium i Vancouver. Hon har klätt sig i en tajt magtröja med tryck. På bröstet syns logotypen för ölmärket Labrat's Blue. Mitt under matchen panorerar kameramannen till åskådarhavet på läktarna. När kamerorna zoomar in blir publiken helt till sig. På jumbotronen, såväl som hemma i stugorna, syns nu en ung vacker kvinna i tajt magtröja som skrattar.
Den här legenden om att hon bara hux flux befann sig då på en fotbollsmatch och att kamerorna bara helt slumpmässigt skulle ha zoomat in på henne, varpå hon bär då en t-shirt med det här ölmärkets logotyp. Det menar ju hon att det bara hände.
Det här är Samanda Ekman, journalist som bland annat jobbar på Stili P1.
Men det finns också en annan version av den här berättelsen då. Enligt den så ska Pamela själv och hennes dåvarande pojkvän ha varit drivande i att iscensätta den här slumpen då. Att de redan skulle ha skickat in bilder till det här ölmärket. Men det är ändå, om man tänker på det, att hon skulle ha gjort det och sen att de kom överens om att vi låtsas att du står på den här fotbollsmatchen. Det är ändå ett ganska tidigt exempel på avancerad PR.
Uppståndelsen på stadion leder till ett riktigt modelljobb för ölen. Och den glada, unga tjejen i fluffig ljusbrun 80-talsslugg, blekta jeans och magtröja som syns på bilden, är slående fotogenisk. Och på Pamelas begäran så skickar en fotograf in testbilder till Playboy Magazine. Mot vit bakgrund står Pamela i en öppen randig blazer. Hon visar bar hud ner till naveln där endast en panamahatt täcker för hennes vagina. Hon är nervös och rycker till när en kvinna justerar hur hon står. Det känns konstigt med en främlingshänder på kroppen. Fotograferingen är över efter bara en filmrulle. 1989 är året då Pamela Anderson inte bara syns på omslaget till Playboy för första gången. Det är också tiden då hon först ska bli blond för att inte långt efter lägga sig under kniven.
Det blir ju ganska snabbt världens mest kända bröst som hon då sitter på.
Pamela vet inte då, men hennes bröst ska komma att göra avtryck i populärkulturen. Nu har Pamela Anderson en e-kupa som nästan kommer bli synonym med hennes namn.
Jag tror att många tänker på just Pamela Anderson när man tänker på 90-talets skönhetsideal. Å ena sidan så var det den här smala, herringskicka Kate Moss. Å andra sidan den brunbrända Pamela och silikonbröst. Men en intressant sak är att silikonimplantat faktiskt var förbjudna i USA under nästan hela 90-talet. För man ansåg att det var mycket farligare än alternativet koksaltimplantat.
Det är nu 90-tal och precis som Pamela Anderson drömde om i high school så bor hon nu i Kalifornien. Närmare bestämt i drömmarnas stad, Los Angeles. När hon flygs ner för Playboy-fotograferingen är det första gången hon sätter foten på ett flygplan. Bara några månader efter omslagsbrottningen är det dags igen. I februari 1990 blir hon Playmate of the Month.
Playmate betyder ju lekkamrat, men det är det Hugh Hefner kallar de tjejer som poserar hel- eller halvnakna i hans tidning Playboy.
Pamela är helt naken. 60 Minutes Australia frågar senare hur hon vågar det.
But how can you be so shy and agree to do a nude centerfold? How does that work?
No, I did agree to do a cover which was not nude.
But it didn't take long for Pamela to go to the next level.
When I started shooting pictures that were nude and I saw them, I thought, oh, that's not so bad. It's just, you know, because it is society just tells you it's wrong. You're a bad girl if you do this.
But you've got to have a lot of confidence to do nude shots, surely.
I think it's what gave me the confidence to do everything in my life. I mean, I think Playboy changed my life.
90-talet var ju en tid där bad girlen som slår igenom. Hon som viker ut sig, hon som har stora silikonbröst, som i vissa fall är blond, som är med i Playboy. Och så är det ju i Sverige också. Vi har också exempel på med systrarna Graf, och att det här blir ju en kultur och ett uttryckt sätt som blir också mainstream. Att vi lever med de här bilderna, det är liksom så det är. Det mainstreamkulturen innehåller också inslag av utvikningsbilder och Playboy-material.
Playboy ber Pamela svara på några korta enkätfrågor. Svaren roar den brittiske programledaren Piers Morgan många år senare.
When you were asked your ambitions, you said to be a wonderful wife and mother. Mm. You said your turn-ons were sincerity, honesty, strong arms, waffles and fried chicken.
Not fried chicken anymore.
Really?
Why, of course, I'm a vegetarian, you're a vegan. Yes.
You said your turn-offs were possessive men, jealous people, insensitive people and split ends.
I know. I've come a long way, hopefully, since then.
Are those still turn-offs for you?
Yes, but it's inevitable, possessive men.
Pamelas uppenbara utstrålning ger henne fler och fler fotograferingar, men också små roller. Kort efter att hon synts som playmate i Playboy får hon en mindre roll i tv-serien Tummen mitt i handen.
I mean, is my sensitivity being obliterated by my overwhelming masculinity?
I don't think so, Al.
I sitcomen med Tim Allen i huvudrollen är det tydligt vem Pamela spelar. Hon är tjejen alla vill ha. ...1989 har tv-serien Baywatch premiär på NBC. Serien, som handlar om en grupp livräddare på en kalifornisk strand, går trögt tittarmässigt. Efter bara en säsong läggs programmet ner. Men seriens huvudrollsinnehavare har svårt att acceptera nedläggningen. Han har en känsla för att serien borde göra succé internationellt.
David Hasselhoff är under den tiden lite av en renässansman. Det är inte bara det att han själv är med i den här tv-serien och har varit såpaskådis. Han har ju också gjort de här musikframträdandena som har kommit att bli ikoniska på sitt eget lilla vis.
Det är nyårsafton 1989 och knappt ett par månader sedan Berlinmuren föll. Östtyskland, eller DDR, kunde inte längre stoppa flyktingströmmarna till väst. Och inom ett par år ska järnridån lösas upp helt i Europa. Ovanför muren som börjat rivas isär sten för sten står nu David Hasselhoff i en lyftkran. Om halsen har han en pianotangentmönstrad halsduk. Hans läderjacka blinkar och han sjunger sin hit Looking for Freedom till det befriade öst.
One morning in June some 20 years ago I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom
David Hasselhoff tror sig veta vad tittare utanför USA vill ha. Han har sett suget i det forna Östtyskland efter fri, mer liberal kultur. Och tillsammans med skaparna av Baywatch bestämmer han sig därför för att återuppliva programmet. Världen ska få se amerikanska värderingar, sol, sand och små, små badkläder. Och nu, 1992, i rollen som C.J. Parker, gör den 25-åriga Pamela Anderson entré.
Enligt seriens producent på den tiden så var Hasselhoff först emot att Pamela skulle vara med. Dels för att hon hade vikt ut sig i Playboy och dels för att han var rädd att hon skulle stjäla allt fokus. Och hon tar ju faktiskt rampljuset om 5 säsonger som hon är med. Baywatch går hela 11 säsonger och kommer så småningom hamna i Guinness rekordbok som den mest sedda tv-serien genom tiderna.
Under seriens formtopp i mitten av 90-talet kommer den ses av 1,1 miljard tittare i 158 länder.
So, what you watching?
Baywatch.
What's it about?
Lifeguards.
That sounds kind of stupid.
Under den här eran så finns det också porrstjärnor som har gjort sina namn som är kända, och det finns bilder av kvinnor som har enorma silikonbröst, men då befinner de sig i porrindustrin. Och vad som händer med Pamela Anderson är ju att hon gör ju det här med silikonbröst mera familjärt, mera relaterbart, eftersom att hon också med sin karaktär i den här serien spelar en människa av kött och blod. Jag minns att jag tittade på det här programmet med mina föräldrar, därför att det fanns de här moraliska dilemman. Hur ska man vara i relationer? Ska man rädda någon som håller på att drunkna, som precis har varit jätteotrevlig? Eller hur ska man hantera en 13-åring som sticker iväg och röker hasch på stranden? Det var ju såna här typer av frågor. Och då blev ju liksom brösten i det sammanhanget plockades ut ur porrindustrin och gjordes till en del av en bredare kultur.
Pamelas status som sexsymbol är cementerad. Ingen kommer någonsin bli lika förknippad med en röd baddräkt som hon.
12-åriga killar har Pamela Anderson t-shirts. Liksom under en period, det fanns ju inte en företagsfest eller en late night show eller någon avtackning som inte hade liksom en Baywatch-satir. Att det var så här, nej, nu ska vi springa med den här röda livbojen och spela den här musiken i bakgrunden och stå och spana ut över någonting och låtsas som att vi är Baywatch.
Och så här som hos Chris Rock låter det ofta när Pamela gästar talkshows.
When you know, a woman like yourself, what was the last time a man who wasn't gay and wasn't related to you didn't try to fuck you?
Pamela hos Jon Stewart.
Now does it worry you at all now to do the Playboy and to do the Baywatch, the whole exploitation angle? Do you ever worry about that? You think that might be a problem?
No.
All right, fair enough. Let's move on. what is the difference when like Playboy is taking the kind of, you know, sexy shots and Baywatch is taking the sexy shots? What do you think is maybe the classier organization? That's a pretty good question, I thought. Thank you.
Well, Playboy is very professional. I mean, it's the most professional organization I've ever worked for.
Really?
Hon kommer liksom att ingå i den här raden av bombshell blondiner, men att 90-talet har ju andra kanaler och medier att erbjuda, så att hon får en röst ändå. Och hon är rolig, hon är kul, hon är gränsöverskridande lite grann, men om man tittar noga så får jag ändå känslan av att hon i själva verket är ganska blyg.
Now this is you're on a Playboy cover.
Yes, I am.
But this is not the first time.
My this fifth time.
The fifth time.
Yeah.
Is that a record?
Actually, it's not. I found out yesterday. I thought it was, but someone else has been on a sixth time. So.
Really?
I have to do it one more time.
Det är nyårsafton 94. En timme kvar till midnatt. Pamela firar tillsammans med vänner på en klubb i Hollywood. Hon har investerat lite pengar i. Hon är på ett humör som gör att hon skickar över shots till alla främlingar som vill ha. En person sväljer spriten direkt och kommer över till hennes bord. Det är Tommy Lee, trummisen i heavy metal-bandet Motley Crue.
Han är en showman. Alltså han tar det här med trummeriet till liksom helt nya höjder. Han har ett trumset som snurrar, alltså runt. Och själv kan han hänga då upp och ner och trumma och ta väldigt mycket plats som trummis och får en central roll i det här bandet i och med att han också söker upp den här uppmärksamheten.
Författaren Neil Strauss har skrivit boken The Dirt om Mötley Crüe, där i princip varje sida innehåller sex och droger och allt som kommer med det. Bara för att ta ett exempel då, så brukade Tommy Lee svälja små glödlampor bara för att det var kul.
Det är som att han pendlar mellan att vara en farlig, hård och tuff hårdrockare och en ganska barnslig och fånig clown. Att de här upptågen är väldigt publikfriande. Om Tommy Lee skulle var verksam idag så skulle det han gjorde vara ett barnprogram. Det skulle vara typ som Jockey Boy.
Men på den här tiden när Pamela spelade Baywatch så var Mötley Crüe på dekis. Deras sångare Vince Neil hade hoppat av och deras musik ansågs inte vara så intressant längre. I boken så beskriver Tommy i alla fall att den här kvällen när han träffar Pamela så är han hög som ett hus på ecstasy.
Den 32-årige Tommy Lee tar sig fram till bordet där Pamela sitter och tackar för shotten genom att slicka henne i ansiktet. Pamela svarar inte med äckel. Hon vänder sig om och slickar sitt sällskap bredvid i ansiktet också. Sen ger hon sitt nummer till Tommy. Tommy kommer ringa i veckor utan att få något egentligt svar. Så en dag så händer det. Pamela vill ses.
Tommy Lee har beskrivit hur han gör sig i ordning för den här dejten. Han säger att han tar sina mest slitna byxor och sin mest stinkande t-shirt. Han skiter i att raka sig. Och den här uttänkta smutsiga looken har han för han vet att tjejer älskar bad boys. Men tänderna borstar han i alla fall.
På väg till hotellet där Pamela vill ses så stannar Tommy för att köpa sexleksaker. $400 står det på kvittot när han lämnar sexshoppen med påsarna fulla. Men när han kommer fram till hotellet är Pamela inte där. Hon svarar inte heller när det ringer. Tommy kör runt i timmar. Han lämnar flera meddelanden på hennes telefonsvarare. Sent på kvällen återkommer hon. Pamela säger att hon glömt dejten, men att de kan ses efter hon kommit hem från en jobbresa. Men Tommy tänker inte vänta så länge. Han bokar en biljett till Mexiko, fast besluten om att hitta Pamela.
Han talar in ett meddelande till henne från flyget där han säger typ: här sitter jag och dricker drinkar på väg för att find your ass. När han har landat så ringer han alla hotell i Cancun och frågar om en Pamela bor där.
Pamela är till en början obekväm när hon förstår av alla röstmeddelanden att Tommy Lee nu är i Cancun. Desperat att få träffa henne. Men hon övertalas av sitt sällskap att ge Tommy en chans. Okej då, en drink. Tommy är så sjaskigt klädd att de bara blir insläppta på ett margaritaställe vid namn Senior Frogs. 96 timmar senare är de gifta.
Pamelas föräldrar får reda på äktenskapet via skvallerpressen. Och hennes mamma blir först helt utom sig, vilket ändå är förståeligt. För man undrar ju vad som kan ha fått Pamela att bli så impulsiv.
Pamela står i vattenbrynet på stranden i Cancun. Det är hennes bröllopsdag, så hon är klädd i vitt. Även om de enda kläderna hon har på sig är en liten vit bikini. Hennes blivande make har bara överkropp och cargo shorts. De har struntat i vigselringarna. Nej, den här intensiva kärleken ska manifesteras med tatueringar av varandras namn runt ringfingret. Ett av 90-talets mest omskrivna par har bildats.
Och de är båda sinnebilden av sex. De utstrålar sex, de gör allt för att framställa sig själva som sexuellt aktiva med varandra. De hånglar öppet, slickar varandra i ansiktet, intervjuas gärna i sängen. Så att det finns hela tiden en lek med att vi har så jävla mycket sex. Vi är det sexigaste paret. En lek som de själva bejakar.
Från första steget Pamela och Tommy Lee tar utanför ankomsthallen på Los Angeles flygplats så blir de jagade av pressen. Tommy Lee kommer senare berätta hur paparazzi-fotografer gömmer sig i buskagen utanför deras hem och följer efter dem på vansinnesfärder på motorvägar. Och om hur Pamela blir gravid men får missfall. När ambulans tillkallas för att hon kollapsat kommer den först inte fram. Fotograferna är i vägen.
Allt är väldigt uppskruvat på max i deras liv. De lever verkligen som det förväntas av Amerikas bombnedslag och bad boy. Till exempel så ordnar Pamela en överraskningsfest till sin man när han fyller år, där hon har hyrt in ett helt nöjesfält som hon döper till Tamiland. Det ska hans självbiografi senare heta också. Men i alla fall så är det inhyrda kortvuxna människor, det är knark i överflöd och som skjutshem så får alla gäster som då är alldeles för väcka för att köra åka chartrade ambulanser.
Bara några dagar efter festen berättar Pamela för Tommy att hon är gravid igen. Tommy och Pamela har satt igång med en stor renovering. De spenderar pengar som att de hatar dem, kommer deras inredningsdesigner senare säga. Och de har storslagna planer för sitt mansion. Ett rum ska bestå av bara en enorm soffa. De vill ha en flera våningar hög väggmålning föreställande himlen och helvetet. Hela tiden har de folk hemma hos sig som jobbar på att få klart deras drömhus. Hantverkarna sliter medan Pam och Tommy njuter av att vara unga och rika. Tills en dag då byggarna får sparken. Paret är inte nöjda. De tänker inte betala. När en elektriker och en hantverkare kommer tillbaka till fastigheten några veckor senare för att hämta sina verktyg pekar Tommy Lee på dem med ett gevär. Get off my fucking property, ropar han. Det är då det brister för elektrikern. Han heter Rand Gauthier och vet inte då, men ska vara med och skapa populärkulturhistoria när han bestämmer sig för att hämnas genom att stjäla parets kassaskåp.
Han är ju då en av hantverkarna som har blivit sparkad och han känner sig trampad på av Tommy Lee. Han känner sig liksom kränkt och förminskad, som att han skulle vara sämre än Tommy och Pam när hans pappa faktiskt var en halvkänd skådis. Och han har växt upp i Hollywoods fina områden.
När Rand inte drar el runt om i dyra villor jobbar han som av en händelse i porrbranschen. En industri som mår bättre än någonsin eftersom de flesta hushåll nu har råd med VHS-spelare.
Sen när Rand berättar om hur stölden går till så är han väldigt mån om att understryka att det bara var han, en ensam modig tjuv i natten. Men det finns anledningar att tro att han hade medhjälpare. Men något sånt är i alla fall inte bevisat, så det man har att gå på är hans berättelse.
Klockan är 3 på morgonen när Rand gör sitt tillslag. Pamela och Tommy sover i sin säng på övervåningen. Rand har väntat ute i bilen och kommer nu krypande på alla fyra över gården. Han drar en liten kärra efter sig. Kryper gör han för att övervakningskamerorna ska tro att han är en av parets hundar. För på ryggen har han dragit på sig en stor vit djurpäls. Rand tas in i huset och avinstallerar övervakningskamerorna han själv installerat. Han smyger upp till sovrummet och tar sig en titt på det sovande paret. Pamelas blonda hår ligger utspritt över kudden. Tommy ser ofarlig, ja nästan oskyldig ut. Nere i garaget, bakom en ljudisolerad vägg, hittar han sitt byte. Kassaskåpet. Med stor möda lassar Rand kassaskåpet på kärran han har med sig.
Så berättar Rand Gauthier i alla fall hur det gick till. Men i Tommy Lees självbiografi skriver Tommy att kassaskåpet måste ha lyfts bort med en kran. Och nog verkar det lite bökigt att baxa bort ett helt kassaskåp själv.
Rand kommer senare, efter att han fraktat bort kassaskåpet, ägna över en timme att öppna skåpet med en kapmaskin. Inuti säger han att han hittar
en Cartier-klocka i guld och diamanter, en Rolex, handklovar i guld med smaragder, ett diamantkors, familjefoton och den vita bikinin som Pamela hade på strandbröllopet. Senare ska det stå i polisrapporten att paret hade sagt att de saknade en AK-47 en automatkarbin, ett gevär och ett hagelgevär i rostfritt stål. Men alla de här vapnen säger Rand att han inte hittade.
Rand hittar också ett HI-8-band. Den typen av kassettband som sitter i en handhållen videokamera på den här tiden. Han tar med sig bandet till porrfilmstudion där han jobbar och tittar på innehållet tillsammans med ägaren. Snart får han dollartecken i ögonen.
Baby, this is our house. Look. Huh? This is our house.
I know, it's fucking gonna be rad.
When are you gonna get me pregos?
Huh?
When are you gonna get me pregos?
Filmen visar ett attraktivt amerikanskt par. De är nygifta och kära och gör såna saker som nygifta kära par gör. De åker bil, de åker båt, de skojar med varandra.
Naked man. Who is it? Go, baby, go! Woo! Yes!
Det här är ju en videokamera som har ett band, alltså en tejp i sig. Vilket gör att man låter den rulla på ett annat sätt än vad man gör med en mobiltelefon idag. Så att kameran är ganska ny och då bara låter de den rulla under semestern.
40 minuter av filmen är just sånt innehåll. Lite skakigt och suddigt. 8 minuter är av sexuell karaktär.
And he has a huge fucking penis. And big balls.
Det finns ett engelskt uttryck som är att man to frolic. Man brukar säga om hundar att bara skojar och busar och viftar på svansen och har roligt. Frolic around, typ, att de bara har kul. Och det är lite det man känner när man tittar på hela det här materialet, att de har... Det är bara en rolig tid. De är kära, de fnissar, garvar, åker bil och är liksom i scenit av sin kärlek och relationen till varandra. Så att de mår väldigt bra. Det är två människor som förmodligen då älskar varandra, vilket Pamela är också väldigt noga med att säga efteråt, att det är bara kärlek.
Under den del där det blir sex försöker Tommy styra deras båt med foten.
En slående detalj är ju att de båda bär solglasögon. Så man kan alltså se samlag och avsugningar där man ser de här blonda håret som fladdrar i vinden och sen ett par svarta stora solglasögon och sen den här ganska stora då kuken som Tommy Lee är känd för.
Rand och Milton Ingley, ägaren till porrfilmstudion, gör några kopior av kassetten. Sen förstör de original-VHSen för att undanröja bevis. Efter det söker de upp Ron Jeremy.
Alltså världens kanske mest kända porrstjärna genom tiderna.
Men Ron Jeremy vill inte ha något med filmen att göra. Han förstår direkt att sextipet är stulet. Och vill inte dra på sig några juridiska bekymmer i onödan. Och samma svar får Rand och Milton av alla porrföretag. Till sist vänder sig Milton Ingley till Louis Bucci Periano, sonen till en av New Yorks maffiabossar på den här tiden. Bucci har tjänat pengar på porr ända sedan det var olagligt i USA. Men tackar också nej till att distribuera filmen. Istället lånar han pengar till Ingley så att Ingley istället kan få snurr på sextipet på internet.
Samtidigt som en annan från Ingleys porrstudio säljer VHS:er från bakluckan av sin bil så skapar de hemsidor som heter typ pamsextape.com där man kan beställa hem filmen på postorder. Det är egentligen alldeles för tidigt för streaming, men bara något år efter så kommer någon lyckas ladda upp filmen online och tjäna storkovan så också.
Enligt Rolling Stone Magazine, där vi hämtat flest uppgifter om just den här historien, så får ryktet om Pamelas intima film fler att vilja skaffa sig ett modem. Vid den här tiden är det bara runt 40 miljoner människor i världen som har internetuppkoppling, men fler ska det bli. Och det är snabbt. Det är vintern 96 när Pamela och Tommy upptäcker att kassaskåpet är borta. Och inte bara det, de får höra att filmen sprids runt om i USA. Bestörta gör de en polisanmälan. Enligt vissa uppgifter anlitar de också en privatdetektiv och till och med ett kriminellt MC-gäng i ett försök att få tillbaka filmen. I slutet av mars lämnar de in en stämningsansökan på 10 miljoner dollar som riktas mot alla de misstänker, inklusive Rand Gauthier.
And we're going to sue everybody who sells it, distributes it, anything, anyone who even says anything wrong about it. IEG has been making false statements and we're going after them for everything because this is really ridiculous right now.
Men filmen är som ett virus som muterar. Spridningen går inte att hejda. Så här låter det i Howard Sterns radioshow.
Hey Chad, you're on the air.
Hey Howard, I was wondering, is there any possible way to get a hold of that Pamela Anderson video?
Not from us.
Not from us. Some guy just sent it to me. I don't even know who. There was no return address.
You don't know how. Gary knows the source, but nobody else does.
Tidningen Penthouse ger ut ett nummer med Pamela på omslaget och en lång beskrivning med citat från filmen inuti. Sextapets existens blir så omtalad att filmbranschtidningen Variety till sist publicerar en recension av filmen. Pamela är gravid och nu vill hon inte riskera mer stress för fostret med att fortsätta prata med advokater och kriga dagarna i ända.
I made a deal to stop the shenanigans and stop all the... Like I was 7 months pregnant with Dylan and I was thinking it was affecting the pregnancy, the stress. And I said, I'm not going to court anymore. I'm not being deposed anymore by these horny, weird lawyer men. I don't want to talk about my vagina anymore. Or public
det finns inget hon och Tommy kan göra, förklarar hon flera år senare för Andy Cohen som blir paff när han förstår att de inte tjänat pengar på det här.
So, you know, it was stolen property. We never, either of us made anything from it.
Pamela och Tommy startar ju någon slags trend. Senare ska ju både Kim Kardashian och Paris Hilton figurera och bli kända för liknande filmer. Men det man ska komma ihåg här är att på den här tiden så fanns det väldigt lite för Pamela att vinna på det här. Inte bara att hon inte får en krona, men medan Tommy blev känd för att ha stor kuk så får Pamela mer en stämpel av att vara vulgär och lite tragisk.
Pamela och Tommy ska få två söner. Brandon och Dylan föds tätt efter varann. Pamela blir helt uppslukad av moderskapet. Men Tommy känner sig bortvald. Han är inte nummer ett längre. Han följer efter Pamela till jobbet för att ha sin fru under uppsikt. Och han har aggressionsproblem. Redan 1996 döms Tommy Lee till 2 års villkorlig dom för att ha dängt en paparazzi-fotograf i marken utanför klubben Viper Room i West Hollywood.
Hey, Tommy!
Vintern 1998 tillkallas polis till Pam och Tommys hem. Det är Pamela som ringt. Hon är uppriven och håller hårt i sina söner. Hennes rygg är röd och ett finger är blodigt och utan nagel. Tommy Lee blir omhändertagen av polisen och häktad. Han kommer sen bli dömd för misshandel i hemmet, alltså kvinnofridskränkning. Han får sitta 4 månader i fängelse innan han släpps fri. Pamela själv tror att Tommy Lees våldsamhet har att göra med steroider. Tommy ville bli större, muskligare för att imponera på Pam, kommer hon senare berätta. Varför Tommys ögon blir helt svarta vet vi inte. Men svarta blir de. Pamela berättar om hur hon senare skiljer sig från Tommy när TV-ankaret Megyn Kelly frågar många år senare.
Where did you get the strength to walk out and say no?
It's the hardest thing in the world because you're in love with that person, but you can't be in a place that's dangerous and you can't have your kids see this kind of behavior, and it's the hardest thing in the world to do. You just have to do it. So there's the cycle of abuse too when you go back into the same relationship. You know, you allow that person, you've said it's okay for them to act that way. So now it's just going to get worse and get worse and get worse. Of course, I went back and forth with in my relationships and I haven't figured it out yet, that's for sure.
Mitten av 90-talet är Pamelas mest intensiva år. 1996 kommer Barb Wire, en film hon har huvudrollen i. Hennes hår är blondare och högre än någonsin. Hon är helt klädd i svart läder.
Don't call me babe.
Filmens handling är inspirerad av klassikern Casablanca, men utspelar sig i en dystopisk framtid. Filmen blir inte väl mottagen när den kommer ut. Pamela vinner till och med en anti-Oscar, en Razzie, för Worst New Star. Men idag har filmen fått något av en kultstatus. Och Pamelas läderluck med en tatuering på överarmen stannar kvar i folks medvetande länge. Pamela fortsätter att synas. Hon gästar Saturday Night Live.
This is quite a departure for me to be on Saturday Night Live. Doing this comedy thing, you know, after having committed myself for so long to serious drama. You know?
Och gör en liten roll i The Nanny.
You know, it's so sweet of you girls to still be my friends with me having all this and you having nothing.
You're the sweet one flying us out here first class just to rub it in our faces.
Och samtidigt som hon fortsätter att posera för reklamfilmer och tidningar som Playboy så spelar hon in tv-serien VIP i 4 år. En roll där hon driver med sin publika image.
Oh my god, it's evil me.
Conan O'Brien frågar hur det är att vara Pamela Anderson.
How do you just go out and get a pizza? Do you ever go anywhere on your own?
I don't really go anywhere on my own anymore. I mean, I work so much that really I haven't had time to go anywhere anyway.
Right.
But when I'm at home, I'm with my kids and well, sometimes like Natalie and I went to go to the mall sometimes and we hide out in the lingerie department, kind of put hats on backwards. And
yes, no one will recognize you in the lingerie department.
Pamelas 00-tal handlar till stor del om att vara mamma. Frågar man skvallerpressen handlar åren också om olika män. Hon dejtar svenska modellen Marcus Schenkenberg. Hon gifter och skiljer sig med artisten Kid Rock och med pokerspelaren Rick Solomon.
Rick Solomon gifter hon sig med 2 gånger faktiskt. Och en fun fact om honom är att det är han som kommer dyka upp som Paris Hiltons partner i hennes släkta sextape.
Ett av Pamelas mest ikoniska avtryck på vita duken kommer 2006 när hon spelar sig själv i Sacha Baron Cohens Borat.
My name, your name, Pamela Anderson. Borat Sagdiev, this today's date. This, this today's date, our wedding. This inside is a check. Pamela, will you marry me?
No, thanks.
No, agreement not necessary.
Pamela fortsätter ta sig an tv-roller och Playboy fortsätter ringa. Hennes status som USA:s blonda sexsymbol är intakt. Hon är en del av landets kultur på samma sätt som Super Bowl och kalkon på Thanksgiving. Comedy Central ärar henne på det sätt komiker kan, medan roast. Courtney Love är där. Tommy Lee också.
Pam, just for the record, I think it's kind of hypocritical that you care so much about animal rights since you've been torturing your own beaver for years.
Pamela går med på att bli hånskrattad åt om Comedy Central donerar pengar till djurrättsorganisationen PETA. Med hennes ryktbarhet som vapen har Pamela också gjort sig ett namn som djurens beskyddare. Det börjar med en stor billboard på Times Square där hon topless tittar förföriskt in i kameran ovanför en text som lyder Give fur a cold shoulder.
Jag tänker att hon får ju lära sig tidigt. Hon blir nästan som indoktrinerad med att den här sexet kan vara som ett arbetsredskap för henne. Att om hon visar upp sin kropp, då kan hon också nå politiska mål. Så tror jag att hon tänker.
För varje år som går kommer Pamela Anderson att lägga mer kraft på och lyfta fram sin aktivistiska sida. Ofta handlar det om att värna om djurens rätt. Pamela tänker på hur djuren räddade henne som barn. Nu vill hon använda sin röst för att ge tillbaka. Och ett av de mest effektiva sätten för att dra uppmärksamhet till exempel säljakten i Kanada är att använda sin kropp. Pamela vet att om hon är naken så stannar folk upp. Playboy kommer aldrig få en svensk upplaga. Under 00-talet startas däremot flera nya så kallade herrtidningar. Slits och Café får konkurrens av den svenska upplagan av FOM och Bingo Rimérs More. Reality-tvn föder nya unga sexsymboler och begreppet vika ut sig känns fortfarande aktuellt.
Vila i frid, fröken Sverige. Nu har Bingo Rimér, en kille som tjänar pengar på att ta kort på lättklädda tjejer, meddelat att hans relativt nya herrtidning More ska ta över tävlingen. Dessutom säger Bingo i en kvällstidning att numera, nu ska tävlingen fokusera på den blonda svenska tjejen.
Men sen sker tidningsdöden. Annonsörerna sviker för att istället synas på internet, och magasinen får svårt att sälja sina upplagor.
Idag med sociala medier så har ju nakenfotograferingar inte försvunnit. Men om någon skulle kallas för utvikningstjej så hade det ju känts ganska omodernt. Och de här tidningar som inte lagts ner handlar ju mest om herrmoden nu för tiden.
2016 annonserar Playboy att de ska sluta med full frontal nudity, alltså helnaket på sina plåtningar. Tidningen menar att mystik är den nya eftersom internetporren gjort allt så tillgängligt. Deras sista omslagsmodell innan omgörningen blir självklart den då 48-åriga Pamela. Hennes ögon är sotiga, de blonda hårtesterna spretar, där hon naken svankar mot Hugh Hefners stjärna på Hollywood Walk of Fame. ABC News.
She's appeared on the magazine's cover more times than any other celebrity, so it's only natural that Pamela Anderson will be the last person to pose nude for the iconic Gentleman's Magazine. The new issue will mark Andersons 14th appearance since 1989. Wow.
Samma år skapar Pamela oordning i det franska parlamentet när hon håller ett tal för att uppmana politikerna att förbjuda tvångsmatning av fåglar för att skapa den feta ankleven.
We need to strive towards a world that lives in harmonious interdependence with other species and to search for a way to remove the obscene veils of death and cruelty from all human cultures. So in my name, in the name of Brigitte Bardot and on behalf of all animal advocates, I would like to call on the French deputies.
Pamela kommer också skapa rubriker när hon berättar för Piers Morgan om en viss president.
You made a surprising ally in President Vladimir Putin.
Well, I wrote to him and asked him to stop the importation of seal products.
You and Vladimir Putin ever?
No, but he wanted me to come at his inauguration and give him flowers. I was going to give him flowers on his inauguration.
Did you do that?
No, I didn't do that. Obviously, we've been in the same place together sometimes.
Men inget kommer bli samma politiska sprängstoff som Pamela Andersons relation med Julian Assange.
WikiLeaks-grundaren bor då på Ecuadors ambassad i London för att undvika de våldtäktsanklagelser som han står inför i Sverige, och också för att undvika att bli utlämnad till USA för sin verksamhet med sin visselblåsarsajt, alltså WikiLeaks, som läckt hemliga dokument. Han har då bott på ambassaden i år.
Pamela Anderson börjar besöka Julian Assange hösten 2016. Klädd i sobra, dyra material, nyfönat hår och knälånga kjolar liknar hennes uppenbarelse mer en kronprinsessas eller en första dam. Vid varje besök anländer Pamela till ambassaden med påsar fyllda av godsaker, som en barmhärtig samarit.
Här kommer hon med en fruktsallad, en müsli. Ja, nej, men hon tar hand om honom.
Efter ett av hennes besök uppstår ett rykte på nätet om att Pamela skulle vara utsänd av CIA. Den här konspirationen handlar då om att Assange blir matförgiftad av en macka som han ska ha fått av Pamela. Och att planen hela tiden var att Pamela skulle ta koll på eller försvaga honom på uppdrag av den amerikanska staten. Ryktet får syre eftersom samma dygn som Pamela varit på ambassaden så blir Assange internetaccess också strypt. Och det här kanske låter helt galet, och det är det ju. Men faktum är att det senare ska komma fram uppgifter om att CIA övervägde att låta lönnmörda Assange. Men att Pamela skulle vara inblandad i några sådana planer finns det inget som tyder på.
Pamela introduceras för Julian Assange av moderskaparen Vivienne Westwood.
How on earth did that happen?
Pamela tittar i taket och fnittrar först när Megyn Kelly frågar om relationen.
I just wanted him to tell me how to be more effective as an activist. How could I improve my foundation? What does he think? We brainstorm about something. He's so funny and he's very kind and he's very smart. He's brilliant and we talk about everything. I'm there for 4 hours at a time and I see him all the time.
Pamela får också svara på vad hon tänker om våldtäktsanklagelserna, en utredning som senare läggs ner i Sverige.
He's a controversial figure, as you know.
Yes.
He was accused of rape. How does that factor into your...
I don't think so. I think that that's... If you read through all the reports and the UN findings, there's no evidence of rape.
Men hon ska inte honom. Hon är ju mycket väl medveten om att hon kommer att bli fotograferad. Så att det här är ju en del av hennes egen tolkning av marknadsföring eller liksom PR-kampanj. Att dra blickarna till sig och ja, rentvå Julian.
Pamela medverkar i många tv-program under den här tiden. Hon får alltid samma fråga. Har du och Julian Assange en romantisk relation? Pamela hos Piers Morgan.
We're in the yes camp or the no camp?
No, I don't want to talk about that. No.
No, you don't want to talk about that?
No.
That's not a no, you haven't.
No.
Is it? No. Right?
Hon tror att det kommer att tolkas till Julian Assange fördel att hon skulle vilja ha en relation med honom.
Det hör Pamela i Skavlan.
Is it because I mean you it's to keep him also in the media, because as a media man I
right.
of course ask you about that. Is it romantic and people speculate and
well,
this is the way
a little
to...
bit of attention. It has brought some attention.
It has, hasn't
it? Brought some attention to maybe people that didn't realize a lot about him. So I guess in a way that's been a little bit helpful, but I don't want to go into any private details, but I don't know. He's very sexy.
Så beslutar Ecuadors president Lenin Moreno att dra tillbaka Assanges diplomatiska immunitet. Det är 2019 och polisen går direkt in på ambassaden.
I London finns vår korrespondent Claes Aronsson.
Det är ju väldigt speciellt att Ecuadors ambassad, efter att ha skyddat honom i nästan 5-7 år, släpper in polisen på ambassaden och låter dem gripa Julian Assange. Det är ju ett tecken på att de har tröttnat på honom, och den ecuadorianske presidenten sa att han har lagt sig i säkerhetsfrågor i andra stater under tiden som han har befunnit sig på ambassaden, och det är därför som de vill bli av med honom.
Julian Assange kommer att dömas till fängelse för borgensbrott. Pamela Anderson blir tillfrågad att kommentera. E.T. är framme med mikrofonen.
He's a good man. He's an incredible person. You know, I love him. I can't imagine what he's been going through. This is just misrule of law in operation.
Pamela räds inte att sticka ut haken och uttrycka åsikter som inte delas av den breda majoriteten. Hon talar ofta och gärna om allt ifrån hennes porrmotstånd till hennes syn på dagens feminism. Som här i BBC.
We all still know and love you from Baywatch, but you are now an activist, an environmentalist and a political campaigner and a feminist. But yesterday on your website, you said other feminists don't like you. Why is that?
Well, it's actually a quote from Camille Paglia. I have a similar view when it comes to feminism. I think this third wave feminism is kind of boring and actually isn't helpful at all. And I am... I'm going to write a book called Saving Women from Feminism.
What does that mean?
I think be careful what we wish for. I still believe in romantic love and chivalry, and it's complicated. I think this is great. I mean, feminism obviously has come. The last 50 years have given us so much freedom and so many great things. But I think that in some cases, even in progressive countries like Sweden, a condom breaks and it's a form of it's a sexual assault. I mean, that's just going too far.
You're talking about Julian Assange.
Pamela upplever att hon står på de svaga sida. Hon kände sig rättslös som barn och vill använda sin röst idag.
Det är ju lite också den här bilden av henne som outsider. Att hon har det här naivistiska. Hon är barnet som pekar på kejsaren som är naken.
Megyn Kelly undrar om hennes persona som sexbomb kan stå i vägen för de mer allvarligare ämnena.
Is it hard for you to be a serious messenger? Do people diminish you because you've owned your sexuality and sensuality in that way?
Well, I think it's gotten me in the door a lot. And I think there's been more good than bad, but obviously there's, you know, downsides to it as well. But I kind of like not having much to live up to. Because then I can surprise people. I form a full sentence. I'm a genius. You know, it's amazing. So, and I've kind of used it to my advantage.
På 5 års tid har Pamela Anderson hunnit bo i södra Frankrike. Hon har gått barfota i Brigitte Bardot-klänningar med sin pojkvän, fotbollsspelaren Adil Rami. Hon har också berättat att förhållandet är över via en lång Instagram-post där hon anklagar Rami för fysisk och psykisk tortyr. Något han kommer neka till. Vintern 2020 berättar Pamela med en dikt på sin Instagram att hon är nygift. Den nya maken är John Peters, en filmproducent hon ska ha känt sedan 80-talet. 12 dagar senare är äktenskapet över. Life is a journey, love is a process, skriver hon på sin Instagram. Pamela delar textrader på Instagram, alltid följt av en svartvit bild av henne själv.
För mig blir det så tydligt att det finns en akt 1 och en akt 2. Att Pamela Anderson i akt 1 av sitt liv har det här liksom sextejpet läcker. Hon är playboy-modell, hon gör den här tatueringen, hon spelar väldigt mycket på sitt utseende, sitt yttre, hon är liksom en sexikon. Och sen så är det som att hon i akt 2, nu liksom när hon har blivit äldre, så är det många av de här sakerna som hon drog igång i första delen av sitt liv som hon på sätt och vis liksom kämpar mot att, om inte sudda ut så i alla fall förhålla sig till. Att hon har alltid blivit tagen för att vara så vacker eller sexy. Och nu på hennes Instagram så är det väldigt viktigt för henne att citera författare eller filosofer eller poeter. Att hon vill kompensera bilden av sig själv. Den bilden som blev stor av Pamela Anderson på 90-talet, den är hon i och för sig fortfarande intresserad av att behålla, för hon skickar ut bilder på sig själv under sin primetime. Men kombinerat med det så vill hon också visa att jag läser böcker, jag engagerar mig politiskt, jag har en insida och den vill jag bli sedd och uppskattad för nu.
Idag är Pamela tillbaka i den lilla stan Ladysmith på Vancouverön. Hon bor på samma gröna plats där hon växte upp. Hennes föräldrar bor ett stenkast bort. De är fortfarande gifta. Och Pamela är gift igen. På bröllopsfotorna syns Pamela och maken stå under höga tallar. Hon har vit slöja och en ljusblå brudklänning som sitter tajt om midjan. Hon har gummistövlar och håller sin nya kärlek i handen. Pamela Anderson är tillbaka där hon en gång började. Kanske blir det sista kapitlet om hennes liv långt men mindre innehållsrikt än tidigare. Pamela säger att hon kommit till ro här. Du har lyssnat på P3 Idé av och med mig, Vendela Lundberg. Producent var Sally Henriksson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. Programmet gjordes hösten 2021 för Studio Olga. Och vi tackar för att du har lyssnat.
Produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.